Ja, det är alltid roligt att se när man kommer upp hit och ser man hur många som är här. Och när det är fler än föregående mötet, då är det ju bra. Positiv trend. Härligt med fin musik. Man blir glad av musik, eller hur? Vi är framme i påskdagen. Jesus har dött på korset på långfredagen. Han har legat död igår och nu är han uppstånden idag. Och det är det här vi firar idag. Det är ju det som är så bra. Att han dog för våra synder, det är jätteviktigt. Men också att han uppstod är viktigt. Vi behöver både och. Vi behöver det här hoppet om livet. Och det är två texter från kyrkåret som jag tänkte läsa. Och den första är från Jesaja 25. Och jag läser den. Vers 6-9. Herren Sebaot skall på detta berg hålla gästabud för alla folk. Och ett gästabud med feta rätter, starkt vin, med feta mustiga rätter och starkt klarat vin. På detta berg skall han utplåna den slöja som höljer alla folk. Det dok som skyller alla folkslag. Han skall utplåna döden för alltid. Herren Gud skall torka tårar från alla kinder och göra slut på allt sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat. Men den dagen ska man säga, se, det här är vår Gud, den räddare vi hoppas på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje. Han kom till vår räddning. När jag läser den här texten så tänker jag direkt på det här som stod. Det dok den slöja som skyller alla folkslag. Visst är det någonting som skyller folk från att se sanningen? Jag tycker jag kan se det. Det är bara för bedrövligt vad det är för svårt för människor att se det som finns framför näsan på dem. Gud har i sin godhet lagt frälsningen precis framför näsan på folk i alla tider. Det är så nära. Vi har nu firat påsk. Det står liksom påskdagen i alla kalendrar man slår upp. Både Sverige och i världen. Folk är extra lediga. Det är en markering att det här är en högtid. Man är ledig för att det är påsk. Och de flesta vet ju att det är till Jesu minne. Det handlar om Jesus. Gud har liksom lagt frälsning framför ögonen på oss, framför näsan på oss. Det räcker med att man öppnar fönstret eller dörren så ser man ju Guds underbara skapelse som nu håller på att liksom komma till liv. Det här beskriver både Bibeln att det är ett vittne om hans egen existens. Vi kan se Gud i hans skapelse, det är hans fingeravtryck, det är hans sinne för estetik, det är hans känsla för konstruktion och finurlighet som har gjort det här vackra runt omkring oss. Det är ett vittne om Gud och han har satt det precis framför näsan på alla människor. Det räcker med att titta sig i spegeln. Där ser man Guds avbild. Tänkte ni på det när ni kollade på spegeln i morse eller? Här är Guds avbild. Vacker skapelse. Håret står åt alla håll. Ja. Men så är det, vet ni. Och sen har vi då Bibeln, va, som vi pratade om här för några gånger sedan. Den här är så självklar. Alla vet vad det är, va? Vi pratade om att den trycks ungefär 44 miljoner exemplar varje år. Rätt bra. Världens mest översatt till 469 språk hela. Finns i delar 2500 olika språk utav jordens 6500 språk. Den är mest tryckta skriften, mest spridda skriften, mest älskade skriften, mest citerade skriften. Överallt. Den finns att få tag på, va? Och här står det om frälsningen. Gud har en frälsning för alla människor. Och han har lagt den precis biblar framför näsan på folk. Det finns kyrkor överallt i världen. Kristna människor överallt i världen. De finns grannar till alla. Frälsningen finns framför näsan på folk. Evangelium berättas via radio, tv, internet idag. Det glada budskapet, de goda nyheterna. Gud har sänt de här nyheterna på olika sätt i alla tider. Han kablar ut det. Ingen kan säga att Gud är tyst. Eller hur? Han talar hela tiden genom massa olika instrument. Och nyheterna är vad Gud säger till människorna alltid. Det är att jag är Gud, jag har skapat er. Jag har skapat den här planeten ni bor på. Jag älskar er jättemycket, säger Gud. Kom till mig, jag förlåter er för att ni har vänt mig ryggen, säger Gud. Om och om igen. Jag har tagit din skuld, ditt straff på mig. Jag har betalt den med mitt eget blod, säger Gud. För att du ska gå fri. Kom till mig, Jesus är vägen, går den. Det är det här han kablar ut i alla tider, hela tiden på olika sätt. Och det här är goda nyheter. Det här är den största nyheten genom alla tider. Och den borde ligga på löpsedlarna varje dag. Överst på löpsedlarna borde man kunna få läsa. Gud själv säger till världen idag. Jag har goda nyheter till mänskligheten. Frälsningen finns i Jesus Kristus. Så borde det stå på löpsedlarna. Alla tidningar i hela världen. Tycker jag. Gud säger det här till dig idag. Och människorna borde liksom ta upp tidningen varje morgon vad ska Gud säga till oss idag? Det här blir spännande att läsa. Och så läser man rubriken Frälsning åt alla idag. Ja, vilken god Gud vi har. Idag med frälsning till alla. Halleluja. Så borde alla människor säga, tycker jag. Men det är någonting som är i vägen, va? Människor ser inte, eller hur? De ser inte detta. Fast det är uppenbart. De ser inte. Det är någonting som skyler. Det är som en slöja som gör att de inte kan förstå och se och ta till sig. Människor hör, men de lyssnar inte. Människor ser, men de förstår inte vad de ser. Och det har nog att göra med att människor stänger sina hjärtan, va? Man stänger sitt hjärta för det här. Jag vet inte varför. Men vad vi kunde läsa här i den här texten, det är som en vision för framtiden. Att Gud ska ta bort slöjan. Gud ska göra slut på förnedring, kan vi läsa. Utplåna själva döden. Det är det här som är stort. Gud utplånar döden. Det är liksom inget annat han håller på och utplånar. Mördarsniglar eller något annat otrevligt. Utan han tar bort döden. Det här är mänsklighetens största problem. Vi har ju alla den här kroniska sjukdomen att vi dör en dag. Det är den Gud liksom fixar med det här. Och alla borde vara glada när Gud har behandlingen för detta svåra tillstånd. Det finns ingen annan som kan behandla den än Gud. Eller hur? Hanna, du som är... Ja. Det finns många sjukvårdskunniga här. Är det någon som kan behandla döden? Nej, det är bara Gud. Eller hur? Oh, ja. Nu blir jag lite jobbig här. Men, ja. Gud ska alltså ta bort den här slöjan, ge slut på förnedringen, utplåna själva döden. Och den här texten, den handlar ju om både Guds folk, judar och kristna, kan vi förstå här. För Guds folk, var judarna från början, och sen har det liksom blivit ännu fler genom oss kristna som vill tillhöra Gud genom Jesus. Men allt började med det här frälsningsverket på Golgata som vi talade om i fredags. Och jag ska nu läsa om vad som hände efter han hade begravts, Jesus. Och nu har han legat där alltså det är tredje dagen nu här på morgonen. Vi läser från 28 och 1-10 läser vi först. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev ett kraftigt jordskalv. Ty Herrens ängel steg ner från himmelen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten. Hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. När ängeln sa till kvinnorna: "Var inte rädda, jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Men han är inte här, han har uppstått. Så som han sa, kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Och där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta." De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem. Och de gick fram, grep honom om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem: "Var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig." Ja, alltså Matteus beskriver allt så mäktigt i och med den här händelsen, va? Solförmörkelse, jordbävning, döda som uppstår, hörde vi om i fredags. Och nu skulle människorna få se Guds makt igen. Det blev en jordbävning och en ängel som såg ut som en blixt kom ner. Jesus, det var ju så, han valde ju bort liksom sin gudomliga allsmakt och sin odödlighet när han blev människa som vi. När han föddes till jorden och sen när han dog som människa. Han gjorde det för att kunna dö. Nu är Jesus inte längre begränsad när han uppstått till sin mänsklighet, va? Nu är det här passerat. Nu är det en uppståndne vi ser här. Kraftfulla tecken följer honom som en bekräftelse på hans majestät. Ja, de fick möta en ängel här. Vad händer när man möter en ängel? Det finns ju flera sådana berättelser. Men i det här fallet så kan vi se. Ja, vad är det som händer? Ja, Guds vilja händer. De för ut Guds vilja. Och är man Guds motståndare som vaktar i det här fallet? Ja, de fylls av fruktan och svimmar eller vad de gjorde. De blev låg där som döda. Jag tror inte de dog på riktigt. Men de är liksom coola. Och det är rätt så schysst behandling ändå av Gud, tycker jag. Att låta dem få svimma. Men är du vän, då har man ju inget att frukta. Det säger änglarna varje gång. Och kvinnorna här, de blev nog lite uppskakade kanske. Men sen fick de se ängeln och ängeln berätta goda nyheter för dem. Så då blev mötet mycket trevligare. Men då kan man fundera också, varför sänder Gud en ängel? Behöver han det? Kunde inte Jesus fixa den här stenen och vakterna själva? Jag tänker så här, för jag tänker Jesus har ju makt, va, nu. Jesus hade makten, men änglarna, de är som en himmelsk högvakt, kan man säga. till kung Jesus. Nedsänd från Gud för att visa respekt och assistera sin herre. Varför ska Jesus ta hand om vakter och stenar och sånt där själv? Han är liksom herre, han är konung, han är Guds son. Han har annat att göra, eller hur? Konung håller inte på med såna grejer, eller? Behöver inte han göra. Jesus står liksom lite över sånt, va? Och dessutom så hade han mycket viktigare ären just nu. Mycket viktigare ären. Och vad var det? Jo, det var hans älskade människor. Det var hans ärende. Och det första människorna han ville möta, det första människorna han möter, det var de här kvinnorna. Och jag tycker det är så fint. Jesus Kristus, Guds son, har precis uppstått från de döda. Vilka är de första som han vill se? Det första som konungarnas konung vill träffa? Ja, kanske världens mäktigaste man måste väl vara. Vem var det på den här tiden? Kejsaren i Rom, precis. Hela världen brukar man beskriva, det är romarriket. Han var den mäktigaste man. Var det den han ville träffa, Jesus? Nej, det var det inte. Men det kanske var, jag vill säga, de heligaste. Det kanske var överste prästen i templet. Denna man, nej. Men det kanske var hans egna lärjungar, de här männen som han har följt och blev vänner med. Kommit så nära. Var det de han ville träffa först? Nej. Då Jesus väljer att möta kvinnorna. Kvinnorna på den här tiden hade ingen rösträtt. De hade liksom ingen stor makt eller anseende eller utbildning. De tog inte de stora besluten. Men de var förpassade till spisen nästan, kan man säga. Alltså. De tog hand om familjen. Bland de här kvinnorna så fanns det också en före detta prostituerad. Den lägsta, alltså på statuslistan, va? Hör på att säga, de här marginaliserade, kanske lite väl starkt ord, men människorna fick den stora äran. Jag tycker det är så fint, va? Och jag älskar Jesus för det. Han är sån, Jesus. Och kvinnorna gjorde som ängeln hade sagt. De såg den tomma graven. De fick gå in dit och titta med egna ögon. Vad har hänt? Var han kvar? Nej, han var uppstånden. Han var inte där. Och sedan sprang de till det huset där lärjungarna bodde för att berätta den här goda nyheten. För att berätta att Jesus är uppstånden. Och det står att de var fyllda av bävan och glädje samtidigt. Bävan och glädje samtidigt. Kan man vara det? Ja, tydligen. De var liksom upprörda, höll jag på att säga. Ja, de var fyllda av bävan och glädje. Och så sprang de där. Och så plötsligt, Jesus själv står där och möter dem på vägen. Kvinnorna inser nu fullt ut i sina hjärtan, även Jesu mor, vem den här mannen är. Vem Jesus Kristus är. Det har varit nog lite dolt för dem också. Men nu har han uppstått från döden. Ingen annan kan uppstå från döden förutom Gud. Det är bara Gud som kan sånt. Han är verkligen Messias. Han är Guds egen son. Och i vördnad så slänger de sig på marken för hans fötter. De slänger sig, kvinnor, på marken. Det är så att de greppar hans fötter. De lyckas ändå liksom röra vid han och känna att han var där. Det var Jesus. Men de slänger sig på marken. Varför slänger man? Jag tror man gör så när man möter Gud. Man står inför Gud och slänger man sig på marken. Man står inte stöddigt kvar då, utan då slänger man sig. Vem kan stå kvar inför ett möte med Gud? Vi läser vidare Matteus 28 och 11. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. De hade vaknat upp de här antagligen vakterna. Och de här överlade med de äldste och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem: säg att hans lärjungar kom under natten och röva bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Ja, soldaterna tog pengarna och gjorde som det hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna och ännu till denna dag. Här i Matteus evangeliet får vi alltså reda på att ett falskt rykte spreds av de här prästerna. Att lärjungarna skulle ha rövat bort Jesus från graven. Ja, vad ska man göra som överstepräst? När man inser att det verkar faktiskt som att man har beordrat att döda Guds son. Att man har dräpt den här utlovade messias som alla väntat på så länge. Oj då. Hopps. Ja, vad ska man göra? Ja, man kan till exempel slänga sig på marken eller vad som helst och be Gud förlåt mig. Förlåt oss vad vi har gjort, eller hur? Vad ska man göra? Eller så kan man försöka lura folket att Gud inte har uppväckt Jesus från de döda, så räddar man ju sitt anseende. Alltså man blir förbluffad. Det var verkligen liksom rullgardin ner där. Ingen verkar kunna tränga igenom den där slöjan. Jag menar, vad ska till för att de ska börja tro? Vad ska till för att de ska börja tro? Han pratar om Gud hela tiden, den här mannen, översteprästen. Och nu så inser han det här. Ja, ska vi till med starkare tecken kanske? Va? Kanske något mer vi ska till för att de verkligen ska förstå. Okej, får se. Vi hade jordbävning. Ja. En och en halv ton tung sten som rullades bort. Ja, check. En ängel som slår en hel vaktpatrull. Vi har en falsk profet som är jättedöd, som är verkligen sett till att dödat jättemycket. Och han har legat i flera dagar. Som plötsligt uppstår från de döda. Ja, vad ska vi hitta på då mera? Tja, som gör att det liksom blir mer tydligt. Ja, det går inte, jag får säga. Alltså, eller hur? De begär tecken men de tror inte. Vad ska man göra? Vad kan han göra mera, Gud? Va? Jag tycker att han har gjort tillräckligt. Är hjärtan stängda? Är hjärtat stängt? Så går det inte att öppna. Det går inte att öppna utifrån. Du vet, man säger ju att hjärtat har en dörr. Men det finns bara ett handtag på den här dörren. Och det handtaget sitter på insidan. Eller hur? Ingen kan öppna det. Det är på något sätt Gud har gett oss den valfriheten. Vi pratade om valfrihet förra gången. Va? Vi har fri vilja. Och ingenting kan öppna vår hjärtas dörr förutom vi själva. Vi läser vidare Matteus 28 och 16. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla bud jag har gett er. Och jag är med er till alla dagar till tidens slut, säger Jesus. Lärjungarna, de gör som kvinnorna säger här. De beger sig till Galileen för att möta Jesus. Och man kan ju undra varför inte Jesus kom dit till dem direkt och varför de skulle till Galileen. Om man tänker Galileiska sjön ligger ju typ 10 mil norr om Jerusalem, så om de promenerar som de brukar göra så är det en bit att gå. Men Jesus ville möta dem där. Och varför då? Ja, kanske för att komma bort från all uppståndelse. Uppståndelse, ni förstår vad jag menar. All uppståndelse i staden. Ja, det var lite dumt där. Men, ja. Och sen falska rykten spreds där, va? Vaktpatruller kanske som ville gå och sätta folk i fängelse. Man vet. Och de här lärjungarna hade ju blivit riktigt hotade från folk också. Alltså, är inte ni som tillhör Jesus? Och så vidare, va? Och så förnekar de och så. Jag tror Jesus ville ta en tid för att förklara alla otydliga detaljer. Som han behövde liksom vara lite mera otydlig med tidigare. Nu kunde han tala öppet, va? Nu var det fritt fram för Jesus. Han kunde tala klarspråk. Han kunde ta tid och umgås med sina egna lärjungar. Och han kunde undervisa dem i klarspråk. Och jag tror att mycket av evangeliernas undervisning och breven har kommit ifrån de här undervisningen som Jesus hade med lärjungarna. När han kunde förklara och förtydliga. Och han gav dem 40 dagar som han vandrade här på jorden som uppstånden. Lärjungarnas möte med den uppståndne, ja, den blir samma som för kvinnorna. De slänger sig på marken. Inte det märkligt? Alltså hade det varit jag eller du som kommit, det är ingen som slänger sig på marken när vi kommer, eller hur? Men de slänger sig på marken. Det är ju väldigt drastiskt sätt egentligen, eller hur? Man bryr sig inte vad folk tycker runt omkring, så att säga. Nu möter jag Gud här, då slänger man sig på marken, eller hur? Ja. Jag skulle kunna ta en predikan om det här, känner jag. Om man stå och sträcka händer och sånt, men det kanske... Nej, ja, vi skippar det. Det är ett möte med den helige. Man gör det då. Och liksom, här står det jättekort. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det är som att Jesus kanske sammanfattar lite av de här 40 dagarnas undervisning. Vad är det viktigaste, jag tänker Matteus när han skriver evangeliet? Vad var det viktigaste Jesus sa under den tiden? Ja, det kanske var just där det här. Att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och sen så finns det vissa som tvivlar. Och vad är tvivlet de har? Är det tvivlet på sin egen förmåga kanske? Eller är det Jesus de tvivlar på? De har just slängt sig för hans fötter. Jag tror att det kanske är mer tvivel på vad de själv klarar. Och vad säger Jesus då? Mot mig har getts all makt i himlen och på jorden. Inte lite makt, utan all makt. Förstår ni? Det finns ingen begränsning. Gå därför ut, säger han. Gå därför ut. Han säger sen, jag är med er. Gå därför ut. Där har vi det. Vi har inget att frukta alltså. Gud är med oss. Så vad Jesus säger det här, jag har makt, du kan gå ut. Det handlar inte om vad vi kan eller klarar. Det handlar om vad han kan eller klarar. Det handlar inte om, det handlar alltså om vi går eller inte. Det är det handlar om. Det handlar om vi, vår tro får bära frukt eller inte. Jesus är verkligen den uppståndne. Och vi kunde höra ifrån Johannes evangeliet som Åke läste här om den uppståndne Jesus. Så i Johannes så läser vi att Jesus, han äter fisk, han gör upp en lägereld, han hoppar i vattnet. Han gör saker som vi brukar göra. Han är van människa verkligen. Han uppstod på riktigt. Och nu ska jag precis avsluta min predikan här med att läsa ifrån Romarbrevet 8:29. Slänga in en liten knorr på slutet här. Och där står det så här i Romarbrevet 8:29. Ty dem han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen ska vara den förstfödde bland många bröder. Och jag ska bara berätta några intressanta saker. Alltså ibland är det fascinerande hur mycket Paulus får i sina texter. Jag ska bara berätta några små grejer i den här korta versen. Det första så berättas det ju att Gud har en tanke att alla som är troende ska bli mera lik Jesus. Och det här är ju inget dåligt att bli mer lik Jesus. Det här är ju jättebra. För Jesus, hur var han? Ja, men han var ju god. Han var ju verkligen god. Han var medkännande, han var kärleksfull, han var glad. Han var full av ande och kraft. Så här vill vi ju bli. Eller hur? Det här är ju vår, Jesus är ju vår role model, liksom, så att säga. Men det andra, sonen, alltså Jesus, han är den förstfödde bland många syskon här. Och den förstfödde har ju en speciell position på den här tiden. Det står ju att vi är barn till Gud. Det här är ju jättestort. Men Jesus är den förstfödde. Och den förstfödde har en speciell plats. När det gäller, på den här tiden, när det gäller ekonomiskt arv, att få faderns välsignelse, att ta över familjens ledarskap över hem och hus och gård. Och den förstfödde är ju familjens kommande överhuvud, va? Så Jesus, vi ger ju han den positionen lätt alla dagar, eller hur? Och vi kan ju förstå att det gäller Jesus när vi är syskon. Men den andra aspekten, och det är det vi kommer till, att vara förstfödd, det handlar här om att Jesus är den första som har uppstått till det nya livet. Han är den första som har uppstått till det nya livet, till det eviga livet. Den förstfödde bland många syskon. Och du kan uppstå till det nya livet tack vare Jesus seger över döden. Du får del i Jesu uppståndelse om du främst tror på Jesus. Men gå dopets väg om du inte är döpt. Och ge Jesus ditt liv, va? Det är det man gör vid dopet. Man ger Jesus sitt liv. Man säger, ja Jesus, jag vill gå med dig. Så kan vi tillsammans uppstå som Guds barn på den yttersta dagen då Jesus kommer tillbaka. Ja, Jesus, vi kan läsa om att han uppstod från de döda. Men finns det någon här som liksom kan hålla med mig om att det här kan vittna om att det är så på riktigt idag också? Amen. Är det så? Jesus har uppstått? Yes. Box. Amen. Tack Jesus för att du är uppstånden. Vi får tro på dig idag, Herre. Tack Jesus att vi inte tror på någon gammal historiebok, Herre, av dammigt slag, som inte är relevant för oss idag, Herre. Utan tack för att det här är ett budskap som du har lagt ner till oss, Herre. Du har lagt ner ett budskap som är bra för oss människor, som leder oss närmare sanningen och livet. Tack Jesus för att du gett oss skriften. Tack Jesus för att du är levande idag. Och vi får känna glädje när vi tillber dig. Och vi får känna en frid i våra hjärtan när vi tillhör dig. Tack Jesus att du vann seger över döden så att vi kan få leva. Amen.